Jag tänkte börja med det som Lotte läste, Hebreerbrevet 11. Och jag tittar i det i Tillis favoritöversättning, tolkar det som. Det kanske inte är min, men jag tittade olika biblar. Och det var Nu-bibeln och det skilde ett enda ord, men det var ett viktigt ord. Jag ska läsa det igen och så ska jag poängtera ordet som är lagts till där. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man ännu inte ser, står det. Och det är mer tro i det än den bibelöversättning som du läste, Lotte. Ännu inte. Det kommer att ske. Jag tänkte ha en liten språklektion med er. Språk var väl inte mitt favoritämne när jag var ung, men det har nog blivit på senare tid. Jag har rest rätt mycket i världen. Och det märkliga är att jag börjar förstå vad de pratar rätt mycket. Swahili har varit över ett halvår, 7 månader i Kenya och länder runt omkring. Så att jag förstår en hel del av vad de säger faktiskt. I den engelska bibeln, det finns ju flera översättningar, men den som de riktiga engelsmännen håller på, New King James, så står det lite annorlunda. Och jag ska läsa det fast jag översätter till svenska då. Och det är en märklig text. Tron är substansen, grunden för det vi hoppas. Beviset för det vi ännu inte sett. Man använder ordet evidens, bevis. Tron är beviset för det vi inte har sett. Och hur många av er tror att det skulle godkännas i en svensk domstol? Ingen, hoppas jag. Men det så står det i Bibeln. Trons DNA är att tro på löftena. Och vi inser ju snart att Bibelns text här, att det beviset, det är stor skillnad mot som vi har det i vårt svenska samhälle och andra samhällen. I Nya testamentet så står det på grekiska och ordet tro heter pistis. Och det betyder övertygelse, tillit, trofasthet och trohet. Men i Nya testamentet så är det vanligare att man använder ett annat ord, en böjning på det hela. Ett verb. Det första är substantiv och det nästa ett verb. Och då heter det pisteo. Och det används att sätta tro till, att vara övertygad om, att våga gå på löftena och så vidare. Det handlar om action. Att man gör någonting. Så vårt svenska ord tro, det är ju ett ord, men både grekiskan och engelskan har två. Det är ju så vårt svenska språk, jag är inte språklärare, det kan man snart tro här kanske, men att vi har väldigt få ord jämfört med engelskan. Vi är fattiga på ord. Och varför? Ja, när jag var liten så sa de att svensken säger inte så mycket, men jag vet inte om det stämmer precis. Vi läste i Hebreerbrevet att allt som nämndes, nu läste vi inte det, men det som kom efter att Lotte läste, så tas ju alla troshjältarna upp, vad de har gjort. Och det står, för varje troshjälte så står det att genom tron så gjorde de det, och genom tron gjorde de det. Jag skulle säga att tron är som en nyckel. Jag har nycklar i fickan här. Som en sån här nyckel som låser upp. Tron är nyckeln till Guds rike. Men kanske lika viktigt, lika sant är att tron är nyckeln i Guds rike. Det står i Bibeln att vi ska leva av tro. Och det är inte lätt. Genom tron förstår vi. Och hur kan det... Vad menas med det? Jo, anden visar oss. Jag har inte sett det i Bibeln, men jag har uppfattat ändå att tron är som ett sjätte sinne. Jag har bara 5, jag tror att ni inte har fler heller. Men tron är som ett sjätte sinne. Vi kan uppfatta det vi varken ser eller hör med våra ögon och våra öron. För det sjätte sinnet fungerar så att vi har en inre hörsel. Vi har en inre syn. Vi har drömmar och vi har visioner. Tro handlar om hjärtats inställning mycket, mycket mer än förståndet. Och det är inte lätt att förstå. Hjärtats tro är bra. Det är grunden för vad vi hoppas, stod det. Men det måste också vara grunden för våra handlingar. Jag har märkt att när man blir äldre så pratar man gärna om det som var förr. Och det är bra när man märker det. Sen, om ett tag så märker man inte det ens heller. Det förändras. Men tro, det är ett verb. I vilken form då? Presens. Det är nu. Det är inte svårt att tro det som hände för 20 år sedan. För det är ju konstaterat. Men tro, det är nu det. Och Jesus frågar lärjungarna oss om de hade tro. Och han tyckte de hade en väldigt svag tro. Och då tänker jag, vad skulle han säga om mig? Ska vi se om vi kan få upp bilden? Den enda bilden, det går inte. Nej, okej. Men det var i annonsen, så var det en hand. Och så var det någonting mellan fingerspetsarna där. Och det skulle vara ett litet frö, ett trosfrö. Och tron är som ett frö. Alla som kommer till tro har fått ett frö. Och innan det slår rot i ditt hjärta, vad händer då? Ingenting. Det kan ligga där, det händer ingenting. Tron måste slå rot i ditt hjärta för att det ska växa. Det handlar ju inte om storleken på fröet egentligen, trons frö. Det kan vara litet. Och det var väl därför Jesus tog exemplet på senapsfrö. Som man numera konstaterat att det inte alls det minsta fröet. Men på den tiden trodde man det. Nej, det handlar inte om storleken på fröet, utan om fröets inneboende resurser, potential. DNA som vi säger. Växten styrs av hur mycket fröet gror. För att den är gror, det får växa. Jag är ju gift med en idrottskvinna, så kan jag väl säga. Hon blev svensk mästare förra helgen igen. Jag vet inte riktigt. Men jag tror det är nästan 70 SM-tecken hon har. Det är du, Mikael. Du får jobba på lite. När du delar din tro så händer det saker. Då växer den när du använder din tro. Men den som kommer i kontakt med din tro, den som utsätts för den, kan också tron slå rot i dennes hjärta. Det kan bli delat. Jag tycker mycket om träd, och speciellt såna här knotiga saker, de tycker jag är fina. Och när det inte löp på dem så är de egentligen finare ändå, för då ser man knoterna. Det är ju... Viktigaste på träd är ju roten. Det är ju det som bär allting. Utan rot så blir det ingen frukt. Det blir inga grenar heller. Och så är det med det kristna livet också. Det är roten, fröet, som blir en rot, som är grunden. Jag sa att min fru var idrottskvinna, och det är hon väl. Och hur blir man duktigare idrottsman? Vet du det, Mikael? Just det, du visste det. Man tränar. Så enkelt är det. Och det är likadant med tron. Ju mer man använder den, ju starkare blir den. Jag var här och predikade innan vi gick samman, flera år innan. Vasaloppshelgen 2012. Kurt var ledig då av något skäl. Och jag skulle tala om tro, sa man. Jag har ingen aning vad jag sa, men jag hade förberett mig. Hade stoppat två frön i kavajfickan. Och så skulle jag visa hur lite som behövdes. Och jag blev tyst ett tag och stod och grävde i fickan. Jag kunde faktiskt inte hitta fröna. Så lite tro behövs det. Så det blev mer effektfullt än vad jag hade tänkt mig. Jag har inga bilder att visa dem, men... Har ni sett en asfalterad gata som inte det åker så mycket bilar på, så ser man att det kommer något grönt genom asfalten. Det är ett frö som spränger asfalten. Det lilla fröet som är hur lite som helst är starkare än asfalten. Det spränger det som vi uppfattar som inte möjligt. Och det skapar nytt. Jag tänkte ta upp tre typer av tro. Och nu kanske ni undrar om var jag får det ifrån. Men ni får lyssna så får ni se. Den första typen av tro är frälsande tro. Du hör och läser att Jesus är Guds son och att han kan förlåta dig alla dina felsteg eller synder som vi brukar säga. Du låter orden gå in i ditt hjärta. De slår rot där och du sätter tro till vad du hör och du tar emot ordet. Och så inbjuder du honom i ditt liv och ber Jesus ta emot dig och att du får bli hans barn. Och så står det i Romarbrevet 10:10. Det är lätt att komma ihåg. Rom 10:10. Att i ditt hjärta, om du i ditt hjärta tror och med din mun bekänner, då händer det någonting. Vad då? Jo, då slår fröet rot. Du blir frälst. Mer komplicerat än så är det faktiskt inte. Det är väldigt enkelt. Den andra tron, typ av tro, finns lite olika namn på i Bibeln. Men jag väljer det som Jesus brukar uttrycka med. Jag tycker det är bra. Levande tro. Det är någonting som lever. Och det som lever förändras. Det växer. Jesus såg att det fanns tro hos människor innan han botade dem. Och det står i Apostlagärningarna 14 att så var det för Paulus också. Och jag undrar, hur kunde de se att det fanns tro i människor? Kan man det? Ja, jag tror det. Man kan se hur en person reagerar, hur den lyssnar. Man kan också känna det inom sig. Genom den heliga ande så kan man uppleva det. Det har säkert många av er gjort av det också. Jag fick en fråga för ett tag sedan. Kan man vara kristen utan att ha tro? Och det var första gången i mitt liv jag fått den frågan. Och jag kan inte säga att jag blev ställd, för det blev jag inte. Men jag blev förvånad. Och mitt svar är att nej, man kan inte vara kristen om man inte har tro. För det är genom tro man blir frälst. Det är genom tro man lever som kristen. Som kristen är man beroende av Guds löften och att sätta sin tro till dem. Jag har nog sagt förut här att när man sätter sin tro till Guds löften, då är det precis som man aktiverar dem. Man aktiverar dem. Tro är inte positivt tänkande som när jag var ung så kom det ut böcker på kristna förlaget. Man skulle ha positivt tänkande och det är ju inte fel. Men det är inte tro det. Det är något annat. En intressant fråga. Var kommer tron ifrån? Ja, det vet ni många av er, jag tror. Det står ju i Bibeln att tron kommer av predikan. I gamla testamentet, då är det inte grekiska utan då är det hebreiska, så finns det ett ord som beskriver var tron kommer ifrån. Det är det, Mikael. Det har du inte läst, va? Det är ett ord som på hebreiska heter dabar. Och det betyder det som ligger bakom. Det som är grunden. Och dabar är Guds tilltal. Genom sitt ord eller genom direkt tilltal till dig. Vi kan, om vi lyssnar noga, höra Guds tilltal inom oss. En tro som inte förankrad i Guds ord eller hans direkta tilltal, den behöver vi vara oerhört försiktig med. Jag sa att tron är nyckeln, men det är också drivkraften. Tron handlar inte om det du ser. Det är ju märkligt. Vi hör ju människor säga att när jag ser då ska jag tro. Men Jesus, han hyllar dem som tror innan de ser. Tvivel är inte motsatsen till tro. Nej, det är otro som är det. Tvivel, uppfattar jag, finns inbyggt. Jesus säger att ogräset växte mitt i vetet. Och jag uppfattar att tvivlet finns också mitt i tron. Jag brukar fascineras av den lilla berättelse som jag ska citera nu. Petrus och Johannes kommer till sköna porten och de ser en tiggare ligga eller sitta där. Han är handikappad, han kan inte gå. Han är förlamad. Och när jag läser den här texten klappar det riktigt ordentligt i mitt hjärta. Lärjungarna visste vem mästaren var. De visste vad mästaren kunde göra. Och de hade hört att Jesus hade sagt att större ting än vad han gjorde skulle de kunna göra. Och jag tror säkert de undrade hur skulle det kunna bli så. Och det kanske du också undrar. Och det har jag också undrat. Men det är så att samma ande som bodde Jesus när han gick här nere bor i dig och mig när vi tror. Det låter otroligt, men så är det. Petrus ser mannen och han tar till orda. Och så säger han att vad jag har, det ger jag dig. Men han stannade inte där. Utan han säger till mannen att stå upp i tro. Och så sträcker han ut sin hand och drar upp mannen på fötter. Och när jag läser det så tänker jag. Jag brukar ofta göra så att jag sätter in mig själv i Bibelns berättelser. Om det vore jag som stod där tillsammans med Petrus och Johannes, vad hade jag gjort? En annan berättelse är den blinde Bartimaios. På den tiden så fanns det tiggare precis som det finns i vår tid. Och i Israel så fick man en mantel av myndigheterna när man blev accepterad som tiggare. Och det var oftast blinda eller spetälska eller liknande. Du fick en mantel som visade då att du hade rätt att tigga för ditt uppehälle. Det fanns ju ingen socialtjänst. Bartimaios får höra att Jesus skulle komma förbi. Och han förstår att en bit bort så finns Jesus. Han kunde ju inte se honom. Och Bartimaios han ropar, Davids son förvärmade över mig. Och så gör han någonting märkligt. Han slänger av sig manteln. Varför? Ja, det står inte, så det vet vi inte. Men min teori är att han förstod att Jesus var Guds son. Han hade ju talat om Davids son. Det innebär att det var Messias. Och som jag uppfattar berättelsen så är det nog kanske bara han i stora folksamlingen som förstår att Jesus är Messias. Han insåg att hans tiggarperiod är över. Att Jesus skulle svara på hans längtan. Den tredje typen av gåva, det är trons gåva som vi brukar kalla nådegåva. Det är inte alla som får den. Det är en av många gåvor. Det är diskussioner om hur många gåvor det finns, nådegåvor, men jag tror att det finns ett 30-tal kanske. Oftast fungerar trons gåva som i samband med andra gåvor, med förbön för sjuka eller profetia. Och jag skulle säga då att trons gåva är som ett tändstift. När det tänder till så kommer andra gåvor i funktion också. Trons gåva är startskottet för att våga använda andra gåvor. Och framförallt är trons gåva startskottet till att våga. Det är ju så att rädsla binder många av oss. Mig och kanske dig också. Men när trons gåva är i bruk, då är den mycket starkare än rädslan. Jag skrev en sak här, jag vet inte om jag vågar säga det faktiskt, men jag skulle ju tala om tro. Så jag tänkte berätta om saker från mitt eget liv. Det finns väl många saker, men i december 2011 var jag med ett amerikanskt team, ett helande team i Brasilien. Först i Rio och sen en plats till. Vi var 40 stycken och 39 stycken hade engelska som modersmål. Det var en som var lite annorlunda och det var jag då. Det var två engelsmän och så var det amerikaner resten. Och 80-85% var pastorer och till och med biskop var det. Och så var det några som inte var någonting då, som jag. När vi kom så skulle ha vårt första möte på kvällen i en stor kyrka, en stor baptistkyrka. Så skulle vi ha impartation, säger ledaren, den amerikanska ledaren. Och jag förstår ju då att det var bara jag som inte visste vad det var. Alla andra kände ju till det, så jag visste inte vad som skulle hända. Och så stod jag bredvid honom och då säger han, och vi börjar med dig, säger han. Och sen vet jag inte vad som hände egentligen, för att jag föll till marken, det förstod jag ju. När jag kvicknade till efter en kvart, 20 minuter, så såg jag att det låg många kvar på marken bredvid mig. Han hade alltså lagt händerna på oss och den gåva som han hade delade han vidare. Det jag har, det ger dig. Och sen gick vi in i kyrksalen. Det var en stor kyrka. Det var ungefär 2000 pers inne och cirka 1000 utanför under en tältduk som förde gudstjänsten via skärm ute på gården. Och jag trodde han skulle predika, för han hade ju sagt det, att jag började med predika, men tydligen så kan man ändra sig. För då säger han att ni i teamet som inte har delat kunskapens ord inför en sån här församling, ni kommer fram på scenen här. Och jag kände att jag var ju en av dem. Och hade bestämt mig för att jag skulle våga göra det de sa. Jag ser att vi blir 8 stycken som står på scenen. Och jag tänker, jag vet ju inte riktigt vad som ska hända då. Så jag ställer mig vid kanten. Det kommer en kvinna och ställer sig längre ut till mig. Och då börjar ledaren med henne. Hon skulle dela någonting. Och jag var nervös. Jag har ingen aning om vad hon sa. Jag vågar inte lyssna på henne. Jag bad till den helige ande att han skulle hjälpa mig. Jag kände att jag hade ju ingenting att dela. Vad skulle jag göra på scenen? Och så fick jag mikrofon i min hand. Och 3000 personer skulle lyssna till vad jag sa då. Först skulle jag ju säga på engelska, skulle tolkas till portugisiska. Och jag visste inte vad jag skulle säga förrän jag höll mikrofonen i min hand, så började jag tala. Och jag ska säga lite kort vad jag sa då. Och jag betedde mig inte som man ska då. Det är ofta jag inte gör. Jag sa att du är en kvinna i 50-årsåldern. Du sitter nere i stora salen och du har röda kläder på dig. Du kläder rött. Och så här, du har problem med din högra axel, det har du haft i många år. Du har varit hos läkare många gånger, men det blir ingen förändring. Men ikväll hela Jesus dig, så inte kan hela utan hela dig. Och så var det någon mer som delade någonting. Och så säger han, ledaren då, att ni som upplever att det är ord till er, känn efter, pröva om det är någon förändring i er kropp. För det handlar ju mycket om helande. Och om ni upplever helande så kan ni vinka till oss då. Det gick inte att ropa. Och kvinnan i rött ställer sig upp. Det var inte så många som hade rött på sig, så svårt att välja. Och så får hon en mikrofon och så säger hon det, att när jag hörde ordet så var det som värme gick genom min axel. Det brände till. Och nu är smärtan borta. Och så intervjuar de kvinnan. Det här var den första som blev helad i den här kampanjen. Det var ju första mötet. Och de intervjuade henne. Och det låg ute på amerikanska organisationens hemsida sen. Jag tänkte väldigt kort ta upp om Abraham. Sist jag predikade här i kyrkan så var det ju Mose. Så nu betar jag av de här stora killarna. Abraham, trons fader, han hörde Guds tilltal. Han skulle gå till ett land som Herren skulle visa honom. Det märkliga var att Abraham levde mitt i avgudadyrkan. Egentligen så var inte rösten känd för honom. Men han lydde den. Och han lämnade sin släkt för att gå dit Herren skulle leda honom. Han visste inte vart han skulle ta vägen. Han tog med sin fru Sara, sin pappa Tera och sin brorson Lot. Och det var säkert en del tjänare också och djur. Han litade på att Herren skulle föra honom till löfteslandet. Och de vandrade rätt länge, kom till en stad som heter Haran, som betyder uppehåll. Lite märkligt, det kanske de visste. Och Tera, pappan, ville stanna i staden, och de stannade där i flera år tills pappa dog. Då fick Abraham kallelsen att fortsätta igen. Och när han tog stegen över gränsen in i Israel, löfteslandet, då var han 2 år äldre än vad jag är. 75 var han då, jag är snart 73. Och jag tänkte ställa en fråga till dig då. Tror du att Gud har planer för dig? Har du upptäckt hans plan för dig? Vi ser ofta tron som en stor kraft, och det är sant. Men jag läser, det ser vad det står här, att Guds kraft blir aktiverad genom din tro. Jesus säger till många, och det kan låta märkligt, att din tro har hjälpt dig. Och jag tolkar det som att det är så att hans makt aktiveras genom vår tro. Och Jesus säger att han har all makt i himmel och på jord. Tro skapar förväntan, eller också är det så att förväntan är inbyggt i tro, och det senare, det tror jag. Din tro är responsen på Guds tilltal, på Guds löften. Tron övervinner din rädsla. Tron besegrar din rädsla. Vi läser att Jesus säger till Marta, och det är lite märkliga ord, om du trodde skulle du få se Guds härlighet. Och jag tror att de orden gäller oss lika väl. Här i kyrkan, idag, ute i samhället, i vardagen. Tron öppnar stängda dörrar. I ditt liv och på annat sätt. När jag blev bestämt att jag skulle stå här idag, så frågade jag Gud, det är väl 10 dagar sedan kanske, så frågade jag Gud vad han ville ha sagt idag. Det är faktiskt inte så ofta man gör det, men det borde vi nog göra, alla predikanter, hoppas jag. Och så i natten till torsdags så drömde jag på natten. En dröm som var lite ovanligt, för att säga. Jag drömde att jag mötte Gud. Vi stod och pratade med varandra. Jag kunde inte se honom, men jag hörde honom. Och han sa till mig och till dig, eftersom det är det jag skulle dela idag. Vad ser du? Jag vill föra dig in i löfteslandet. Du ska få se min makt, så stanna inte utanför dörren. Och så sa han till mig, varför har du stannat? Och jag ska sluta med att säga att tron övervinner din rädsla. Låt tron besegra din rädsla. Vi bär på rädsla, alla av oss, men tron är starkare. Och jag tror att tron ska föra den här församlingen framåt. Och jag vet att det står i Bibeln att din tro ska övervinna världen. Och det är så församlingen här blir framgångsrik och vinnare. Så jag vill uppmana dig, sen efter nattvarden så är det ju förbön, att du som längtar efter en starkare tro, be Herren om att han rör vid dig. Herre, jag tackar dig för att vi får dela ditt ord. Vi tackar dig för att ditt ord skapar tro, Herre. Och Herre, fyll oss med din tro, Herre. Tro som kan försätta berg. Herre, jag tackar dig för att tron, det lilla fröet, kan växa. Kan bli stort och mäktigt, Herre. Ja, det har blivit världens största rörelse så här långt, Herre. Jag tackar dig för, Herre, att du fyller var och en med dig själv. Du möter den längtan som finns i den här samlingen, Herre. Tack, Herre, för att vi får be så i ditt namn. Amen. Gud välsigne er.